Dels vill jag tacka för att bli inbjuden. Det är jag väldigt glad för. Det är inte sammanhang som jag brukar vara i, men jag är glad och tacksam för att få vara här. Jag har ägnat delar av sommaren att försöka läsa diskussionen mellan Erasmus och Luther. Jag tycker väl inte att jag riktigt bottnar i den diskussionen, som gör att jag kommer att till viss del avstå ifrån att redogöra för den text jag har skrivit i den frågan. Men jag tänkte tala lite från den idétradition som jag känner väl till och som jag har sysslat med. Jag började när jag var 16 år, och eftersom jag nu är 66 år så är det 50 år jag har sysslat med den. Och som det ju känns som om jag har någon aning om, nämligen den psykoanalytiska traditionen. Och där kan man säga så här att frågan om fritt val och frågan om determinism upplever jag som en absolut avgörande fråga. Nu är det ju så här med alla stora teorier, och dit man då måste räkna psykoanalysen, och som gör den precis som alla andra stora tänkare, det tar lång tid att komma i kontakt med en sån här teoribildning, av det skälet att psykoanalysen uppfanns som ord första gången 1896 i mars månad i en fransk neurologisk tidskrift. Innan dess fanns inte ordet psykoanalys. Och sedan 1896 till dags dato så finns det människor som sysslar med den här idétraditionen på olika sätt. Och det betyder ju att det inte finns en psykoanalys, det finns inte en psykoanalytisk teori, utan det finns ett antal psykoanalytiska teorier. Och de i sin tur, eftersom de sysslar med människor, betyder det också att de förändras utifrån de förändrade sociala, ekonomiska, ideologiska och politiska föreställningar som karakteriserar ett land eller karakteriserar en epok. Och det betyder också att man får försöka där, när man talar om de här sakerna, att i då åtminstone ange tid och rum. Och då kan man säga så här att psykoanalysen ingriper i frågan, om man vill lägga det på det sättet, hur fria är vi människor och vad kan vi välja? Vad kan vi välja och vad kan vi inte välja? Och bakom den finns en annan fråga. När vi säger att vi väljer det vi gör utav ett visst skäl, är det skälet det sanna skälet? Vad är sant bakom våra val? Och vilken diskrepans finns det mellan det vi anger som orsaken till våra val och det man då tänker sig i en sån här teoribildning skulle kunna vara rekonstituerandet av någon form av sanning bakom valet. Freud, i den här texten från 1896, säger, om vi ska tematiserad utifrån valkategorin, så säger han så här i förenklad form: vi har trott att våra val har varit dikterade av det som Freud kallade den konstitutionella faktorn. Vi har blivit som vi har blivit på grund av den konstitutionella faktorn, har vi hävdat fram till nu. Jag hävdar någonting annat. Jag hävdar däremot inte, som vissa psykoanalytiker har tänkt sig, att inte konstitutionella faktorn finns, men jag hävdar att sättet på vilket vi kommer till världen och sättet på vilket vi blir bemötta påverkar våra möjligheter till att välja och att avstå ifrån att välja. Det finns en annan faktor som Freud på den tiden kallade den accidentella faktorn. Detta, och som ni vet om när man ägnar sig åt ett stort verk, så har vi ju vissa förhoppningar som ligger liksom i människans natur, skulle man eventuellt kunna säga, för att använda ett farligt uttryck, att vi tänker oss att människor är relativt logiskt konsistenta, det vill säga att de, det är en förhoppning vi har, vilket ju inte är orimligt i sig. Däremot är det väl den empiriska verkligheten pekar på att det inte riktigt är på det sättet, och det är naturligtvis till viss del problematiskt att det finns ett avstånd mellan vad vi tänker oss att människor borde vara och vad de egentligen är. Och en sådan ytterst begriplig tanke och som vi skulle vilja ha, det är till exempel att en person som börjar skriva på 1870-talet och slutar att skriva när han är cancersjuk i London 1939, att han säger samma sak hela tiden och att han liksom inte ändrar uppfattning. Vi tycker inte riktigt om när människor ändrar uppfattning utan att förklara varför de har ändrat uppfattningen. Och detta är då naturligtvis en del i det freudiska verket, att han har olika positioner kring. Och en sådan position han har, och som för några har varit en viktig punkt och för andra har varit en väldigt störande punkt, det är ju en form av determinism. Alltså några av de stora berättelserna på 1900-talet är ju präglade av en viss form av determinism. Alltså att någonting grundläggs i människan, eller någonting finns inskrivet i en samhällelig struktur och som och utvecklingen löper på ett visst sätt, och det är determinerat och förutbestämt. En sådan tanke i den psykoanalytiska traditionen har ju varit att det läggs väldigt påtagliga mönster inskrivet i människan och som kommer att bestämma hennes möjligheter. Nu är inte det det enda Freud säger, men han säger också det. Han säger till exempel att under de sex första åren danas en människas struktur. Och utifrån det skulle man ju då kunna tänka sig att valen som görs, den fria viljan som finns och valen som görs, är mer artificiella och är mer pseudoval än existentiella verkliga val, och att friheten är begränsad. Och då kan man säga en annan sak som jag tror är viktigt för att knyta an till det som jag också ägnar mig åt, frånsett det här konstiga upptagenheten vid att försöka formulera sig skriftligen, så har jag ju en form av praktik. Och det finns en väldigt, alltså en fråga som berör mig och som jag inte har något svar på, men som jag är intresserad av att elaborer, som man säger på franska, bearbeta. Och det är den betydelse valet har. Det är alltså inte ovanligt att människor tänker sig att de har viktiga val att göra. Och att de valen är absolut avgörande. Och att de tänker sig till exempel föreställningen att de ska göra ett fritt val. Och att det fria valet konstitueras utifrån föreställningen att det är inte någon annan som väljer för mig. Alltså det är en psykologiskt viktig föreställning i människors liv. Om man ska sociologisera min tanke, så till exempel säger de så här: ja, jag vill bli läkare. Det beror inte på att min pappa är läkare, utan det är mitt eget val. Jag gör inte som pappa säger och blir läkare bara för att han är läkare och mamma och pappa har sagt till mig att det är jättebra att bli läkare. Det är inte alls därför jag väljer det, utan jag väljer det själv. Det är mitt val. Alltså föreställningen om mitt val är absolut för människor idag central. Det är naturligtvis åldersbestämt. Och man kan säga, samma person skulle kunna säga 67 år gammal. Ja, och det kan man lyssna till om man har en sån här praktik som jag har. Skulle mycket väl kunna säga, ja, det var väldigt viktigt för mig att bli läkare, men jag är ganska övertygad om att det skulle kunna fungera lika bra att vara, för mig att vara jurist. Jag är helt övertygad om att hade jag gjort det valet hade mitt liv inte blivit sämre än vad det blev genom att jag var läkare. Alltså, så att säga, när det sker en konstruktion i förhållande till vissa val, så är det inte säkert att det här extremt laddade och betydelsefulla valet var lika viktigt. Och det är heller inte säkert att personen nödvändigtvis skulle insistera på att det var mitt val, utan personen skulle mycket väl kunna säga: jag vet om att jag sa att det var mitt val, men egentligen var det inte det, utan det var determinerat av helt andra orsaker, inte minst beroende på att min pappa var läkare. Jag såg att det var faktiskt en tillvaro som var väldigt bra, och därför valde jag att bli läkare. Ja. Alltså, man förklarar sina val utifrån ett sammanhang och ett kontext som förändras med tiden och ges en annan innebörd. Däremot vill jag nog påstå, och en av de frågan är vad som sker med den, en av de här sakerna som jag är intresserad av det är ju, och som ligger i mitt yrkes natur, det är ju hur saker och ting förändras i samhället. Vilka idéer vi har, vilka föreställningar vi har. Till exempel en annan sån här valfråga som finns närvarande i den psykoanalytiska traditionen, som till exempel i en utav de fall som Freud beskrev från 1909, som är ett fall utav en person som heter Ernst Lanser. Undrar, behöver jag den här, eller hörs det nu, eller hörs det bättre nu?
Ja, det gör det.
Det gör det. Då kör vi med det. Vad sa du? Den sitter lite högt upp, ja. Så hörs den bättre nu? Nu är det bra. Ja, det var ju bra. Ernst Lanze nämnde jag, och 1909. Han lever i en absolut konflikt, enligt sig själv, manifest. Alltså det, den psykoanalytiska traditionen vilar ju på, som några andra idéhistoriska traditioner, man brukar nämna den franske filosofen Paul Ricoeur, brukar peka ut i en text om hermeneutik, att det finns tre stycken 1800-tals filosofer som arbetar strukturellt med distinktioner mellan manifest och latent. Och det var Nietzsche, det var Marx och det var Freud. Och då kan man säga så här att den manifesta tanken hos Ernst Lanze, det är att han står inför ett livsavgörande val, och han har två stycken kvinnor att välja emellan i hans fantasivärld. Och den ena uppfattar han som är knuten till sitt eget val, och den andra är knuten till föräldrarnas val, och föräldrarna menar då att du ska gifta dig med en kvinna som tillhör samma sociala klass och har samma ekonomiska tillgångar som vi har. Vi är förmögna, och du ska välja dig en förmögen kvinna, det blir mycket bättre då. Och då etablerar han en distinktion med det och säger att nej, så är det inte, jag har ett eget val. Och då är så att säga kärleken är ju väldigt påtagligt på det sättet att man kan säga historiker brukar peka på att om vi tar Freud som ett exempel, att Freuds föräldrar valde varandra av så kallad kärlek, och Freud själv likadant, så att det blir att man daterar det så att säga, att valet inte skedde av någon annan än föreställningen om att man själv väljer ett kärleksobjekt. Och det kan man säga, det har ju varit alltså under hela 1900-talet och då åtminstone stora delar av 1800-talet en central föreställning. Det är inte någon annan som har valt, utan man har valt själv. Och då kan man undra med stor med många skäl, gäller det fortfarande? Alltså, är det fortfarande på det sättet, eller är vi på väg in i en struktur där föreställningen om exklusivitet med avseende på val, avseende på kärleksval, inte längre ser likadant ut? Det är absolut en fråga som är central, och som jag tror att med de här strukturerna av att kunna möta människor på andra sätt än tidigare med sociala medier spelar en betydande roll på ett sätt som inte har varit tidigare. Valet har en annan absolut central fråga som jag också tror där ni är, tror jag, bättre förberedda än många. Som ni säkert vet, så är ju psykologin och psykiatrin och psykoterapin, det är ju i grunden ett 1900-tals fenomen som har fått väldigt ökad betydelse. Jag läste till exempel att i Frankrike idag har omkring 37% av den franska befolkningen någon erfarenhet av en psykolog och psykoterapeut. Det är ju en enorm siffra i ett land som nästan har 70 miljoner invånare. Det betyder att den här platsen att möta en person som reflekterar psykologiskt är ju någonting som säkerligen ersätter vissa andra aktiviteter som har varit viktiga i samhället. Och i den finns det, och som ligger i linje med det jag försöker att säga, så finns det vissa kategorier som psykologin har svårt för, skulle jag vilja säga. Och det är till exempel kategori som ödet, kategori som nåden. Alltså som ni vet, så franska revolutionen 1789 är ju också ackompanjerad av färdigställandet utav den stora franska encyklopedin och Alembert och Diderons arbete, upplysningsprojektet. Och upplysningsprojektet karakteriseras ju av föreställningen om ett rationellt tänkande och ett empiriskt material, och att det här empiriska materialet och det rationella tänkandet är fundamentet i tilltron till kunskapen. Psykologin, som ju är en väldigt modern vetenskap, den första professuren i psykologi i Sverige tillsattes från en privat professur. Den Enerothska professuren i Stockholm tillsattes 1937, men den första universitetsprofessuren tillsattes i Uppsala 1948. I Göteborg tillsattes den första professuren 1956. Så det är en väldigt ung vetenskap. Och den kännetecknas av, har kännetecknats och kännetecknas av vad man skulle kunna säga en stark kärlek till en viss form, ett visst form av vetenskapsideal, föreställningen om att vara naturvetenskaplig, föreställningen av att vara styrd ut av det man idag kallar evidens. Och i det paradigmet så finns det ett antal frågeställningar som inte får plats. Och det är det man skulle kunna kalla de religiösa frågeställningarna. Frågeställningarna som präglar den humanistiska kulturen, som präglar litteraturen, som präglar den kontinentala filosofin. Den är, har ingen plats där, utan man har föreställningen om en absolut sekulariserad kunskap. Och det betyder också att kategorier som ödet och kategori som nåden är frågeställningar som psykologer normalt sett, eller som under utbildningsstrukturen eller själva psykologutbildningen, den går man i, den är ju femårig och är väldigt efterfrågad och eftersökt utbildning, där möter man inte den typ av frågor. Och det har varit en generell frågeställning. Psykoanalysen är ju en teori, en utbildning som man inte utbildar sig på universitetet. Man blir inte psykoanalytiker, man går på universitetet. Psykoanalytiker har ingen universitetsutbildning, utan det är en privat utbildning. Jag har gått en privat utbildning. Jag är psykolog. Jag är legitimerad psykolog. Det är en statlig utbildning. Och legitimerad psykoterapeut är en statlig utbildning. Det är i och för sig ganska nytt i Sverige. Psykologlegitimationen kom 1982. Och psykoterapeutlegitimationen kom 1985. Innan dess, till exempel på 50- och 60-talet och 70-talet, var de kanske filis i psykologi eller lite allmänna utbildningar. Det kunde också vara präster och vara en form av psykolog. Men psykoanalysen är en privat utbildning. I Sverige kom psykoanalysen till Stockholm. Psykoanalysen är väldigt påtagligt, ett urbant fenomen. Och psykoanalysen, de hade ett möte 1931 i Saltsjöbaden och 1934 i Stockholm bildades Finsk-svenska psykoanalytiska föreningen. 1934. Och 1943 då dog den enda finländaren som var med, och då övergick den till att heta Svenska psykoanalytiska föreningen. Kuluväsi dog 1943. Och då var det den Svenska psykoanalytiska föreningen. De drev en väldigt påtaglig fråga, och det är vad jag skulle vilja då använda kategorin som jag tidigare, en manifest idé om ateism. En manifest idé om ateism drev Svenska psykologiska föreningen. Att vara psykoanalytiker innebar manifest att man var ateist. Utan det tror jag liksom att man närmare reflekterade över vad det egentligen innebar. Detta fick till konsekvens i Stockholm att 1939, alltså i princip i anslutning till Svenska psykologiska föreningen, bildas 5 år efteråt, men egentligen i anslutning till att Sankt Lukas stiftelsen bildades. Och det var läkare som var intresserad av psykodynamiskt tänkande och psykoanalys, men som också var troende, som ville tala om de religiösa frågorna, de troende frågorna och de frågorna som till exempel finns det kring frågan om fritt val, finns det större frågeställningar än de som bara är knuten till den mänskliga förmågan att välja. Finns det någonting, någonting som styr viljan som inte tillhör jordelivet till exempel? Och finns det existentiella frågor kring vad vi kan veta och inte veta, vad vi kan förklara och inte förklara, som måste tillhöra det här psykologiska fältet? Och då kan man säga att de frågorna hittade ett annat forum än den psykoanalytiska tankestrukturen gjorde. Och jag tror, om jag skulle etablera någon etik för egen del i alla fall, i förhållande till detta jag försöker tala om, så är det en väldigt avgörande fråga hur långt vi kan förstå en människa. Och vilka krafter är det möjliga för oss människor att förstå i förhållande till en annan människa? Och på vilket sätt måste vi upprätta, i min terminologi som jag använt i olika texter jag har skrivit, på vilket sätt måste vi upprätta tanken på att det finns en gåtfullhet som vi bara till viss del kan förstå, och att det finns en gåtfullhet som vi inte har mänskliga medel att förstå så som det ser ut. Och det är en central fråga. Därför att man får komma ihåg en sak. Jag tycker inte att om att vara kritisk i överdrift mot tankeinriktningar som man naturligtvis skulle kunna vara kritisk mot, utan försöka hålla någon mer modererad och samlad ton. Men om jag säger så här, för att lägga mig lågt, många har fått förklaringar på varför de har blivit som de har blivit, som har i efterhand visat sig vara osanna. Det kan man säga är det bestämdaste, och då har vi inte lagt oss i ett högt tonläge. Det som Jean Starobinski säger 1960 i sin doktorsavhandling om melankoli, det finns för mycket pseudokausalitet inom psykiatrin. Och det gäller alla som anspråkar på att hitta orsaksförklaringar till hur människan blir på det specifika sätt som en enskild människa blir. Det betyder däremot inte, och det som jag säger ska inte tolkas som, att den absolut mänskliga, rimliga och förnuftiga försöket att försöka förstå en annan människa och försöka antyda åtminstone som jag och en vän som har skrivit en bok som kommer ut till nästa bokmässa, nämligen min vän Sven-Erik Lidman som är idéhistoriker, vi har skrivit där, nämligen att det finns teorier som kanske mer handlar om att ge ledtrådar, att det mer handlar om ledtrådar och mindre handlar om absolut kausalitet. Vi lever också, och det är också sant för en person som Sigmund Freud, som påbörjade sin vetenskapliga utbildning 1876 till 1882. Under 6 års tid var han på Ernst Brygges institut och lärde sig grundstrukturen i reduktionism och positivism, och där idealvetenskapen är fysiken. Vi lever också i en, eller många utav eller man kan säga så här, både psykologin och psykiatrin, för att vara väldigt konkret, lever i föreställningen om fysiken som en idealvetenskap. Absolut är det så. Därför där, alltså, tanken om att få säker kunskap, och då skulle jag vilja säga att här finns en stor filosofisk och i grunden skulle jag säga religiös fråga också, nämligen vad kan vi få kunskap om, och på vilket sätt är någonting outgrundligt och någonting icke förklarbart och någonting förblir gåtfullt i den mänskliga existensen. Och det betyder ju också att frågan om fri vilja blir också ett begrepp som är teoretiskt, som jag uppfattade, problematiskt. Det är problematiskt att klart definiera. Det finns en person när jag ägnade mig åt det här sommar, när jag inte hade något annat att göra, så ägnade jag mig åt en person som naturligtvis har varit väldigt betydelsefull, inte minst i Frankrike, nämligen Jean-Paul Sartre, och hans verk Existentialismen är en humanism. Och där är det ju någon form utav alltså där är det något försök att på ett hårt drivet sätt försöka ställa människan till ansvar, och att det ansvaret inkluderar den andra, och att min handling är så att säga i grunden någonting som jag identifierar också den andra skulle kunna göra eller borde göra, eller att jag representerar mänskligheten genom att handla och göra ett specifikt val, och att valet alltid är man ansvarig inför, och där ansvarskategorin blir någon form av intellektuell och kognitiv process, och där frågan om osäkerhet mer eller mindre bannlyses. Eftersom jag tänkte jag skulle prata lite till och sen får man vara nog. Så att man kan kanske samtala lite innan det är dags att göra ridå. Och det är säga några få saker tänkte jag om mitt älskade Paris. Jag ska inte beskriva gatorna utan tänkandet. Lacan, som är den här franske psykiatriken och filosofen som är född 1901 och som dog 1981. Han är en av de personer som har lagt till någonting kring psykoanalysen, och den franska traditionen ser lite annorlunda ut än vad den anglosaxiska traditionen vad det gäller psykoanalys gör, eller den amerikanska traditionen, nordamerikanska traditionen. Och det som man kan säga att Lacan definierar en specifik situation, och det är en situation som innebär att människan är i sitt fundament hjälplös och utkastad. Och den hjälplösheten som präglar människan, som inte väljer sina föräldrar, som inte väljer sin miljö, som inte väljer sitt kön, alltså den präglas av att hon i den mån från Lacans utgångspunkt, hon ska försöka att ta sig över hjälplösheten och övergivenheten, är hon dömd till att försöka tala. Och att själva talakten, själva ordet, själva föreställningen om att det finns en möjlighet att bli igenkänd, att bli bemött, att bli igenkänd, att bli erkänd. Franskan har ett ord där som heter reconnaissance, och reconnaissance har liksom två innebörder, och det är så att bli erkänd och igenkänd. C'est reconnu, det är igenkänt, och c'est la reconnaissance, det är erkännandet, la reconnaissance. Och att det finns i själva ordet. Och han har två begrepp som jag tycker inte man behöver göra en väldigt stor affär av, men som ändå kan användas metaforiskt för att förstå, och som naturligtvis finns närvarande på olika sätt bearbetat i Bibeln, nämligen skillnaden mellan det som Lacan kallar la parole vide et la parole pleine, det vill säga det tomma talet och det fulla talet. Och då kan man säga att det fulla talet blir ett tal där man kan tala på något vis sanning, och att den andra hör någonting. Och det är väl också någonting absolut centralt i den här psykoanalytiska traditionen, och som jag bedömer som en question du cœur, hjärtefråga. Hur upprätta ett fruktbart sanningsbegrepp utan att förfalla till förenkling och dogmatism? Hur upprätta ett fruktbart sanningsbegrepp utan att förfalla till förenklingar och dogmatism? Och den det jag kallar pseudokausalitet och det jag kallar förenklingar. Där har man resignerat inför den uppgiften. Man har resignerat inför uppgiften att förstå hur komplex och sammansatt människan är. Jag var innan idag i förmiddags nere här. De brukar ibland fråga mig i kulturella sammanhang om jag vill vara med och prata lite med dem. Och de sätter upp en pjäs här nere på Stadsteatern den 12 januari har den premiär. Michel Houellebecq, som är en mycket känd fransk författare som har spridits runt om i världen, han har skrivit en bok som heter Soumission, underkastelse, och vi hade ett samtal om den regissören, och det ska vara en monolog, så det var en skådespelare och regissören och jag själv, och där försökte alltså alla texter löper risken till att dogmatiseras och förenklas. Människor tycker inte om det komplexa. Människor tycker inte om att vara i en värld där svaren inte är tydliga. Och där man upprättar en form av osäkerhet och kan ange det här vet jag inte, eller det här tror jag, eller det här har jag en tanke om. Och Houellebecqs text, som är en mycket rik text, om man upprättar det perspektiv jag nyss sade eller nyss benämnde, men i den mån man förenklar så kan det bli absolut helt fel på alla sätt och vis. Och det tror jag att om man ska introducera den här kategorin fri vilja, välja, fritt val, frihet, bestämmelse, ödet, det osäkra, det som inte kan ange, och föreställningen om att det är någonting ovan mig, ovan jordelivet, som också intervenerar på ett sätt som inte helt kan avgöra. Det tror jag att psykologin och psykiatrin tar ingen skada av att ha också med sig ett sådant perspektiv när man försöker att reflektera över människan. Detta hindrar inte att vi också försöker i det speciella yrke som jag har att upprätta någon form av rationellt tänkande. Ja, terminado.